Porträttet.
Agneta Olofsson, 80 år, är synskadad och nominerad till omval till styrelsen för SRF Härnösand. Hon bor på Kullen i residensstaden tillsammans med sin make och tonåriga Maja. Spotlight besöker henne i hennes röststyrda kök.
Hej Google, stäng radion.
Här är det moderniteter i köket på Kullen i Härnösand. Eller hur, Agneta Olofsson?
Jajamän, det är fullt ös här.
Man blir ju nästan imponerad faktiskt över tekniken. Men det är inte du som är teknisk i familjen.
Nej, det är inte jag. Det ska sägas att jag ska absolut inte ta åt mig den äran.
Du är vice ordförande i SRF Härnösand och det har du varit under det senaste året.
Ja, det stämmer.
Mm. Och hur har det varit?
Ja, det har gått jättebra och jag tycker de har haft väldigt mycket arrangemang för sina medlemmar i Härnösand. Så att jag tycker att det har varit roligt. Det har både varit fettisdagsbulle och kaffe och det har varit surströmming och Vi har alltså varit även också på en bussresa upp till Österåsen.
Vi ska ju också ha årsmöte snart i mars i föreningen och du har blivit tillfrågad att fortsätta att vara med i styrelsen.
Ja, det har jag och jag har lovat att jag ska ställa upp. Det blir 2 år till.
Ska du berätta om din ögonsjukdom?
Ja, den kallas för AMD. Och det är då en åldersrelaterad sjukdom som gör att tappar och stavar i gula fläcken, de försvinner och blir alltså obrukbara. Så jag kommer alltså inte att kunna se rakt fram utan det blir som en svart cirkel som ligger rakt när jag tittar rakt fram. Utan jag får då använda de jag har som ligger runt om på nät, runt om alltså i globen eller vad man ska kalla den för. Mm.
Är det ett öga som är drabbat?
Nej, tyvärr är det båda. Och det ena ögat är redan slutbehandlat. Så att det går inte att göra någonting åt. Det står där det står.
Vad har du för framtidsutsikter?
Tyvärr så går det åt fel håll. Det finns ingen bot för det. Utan de bara fördröjer det genom att jag får injektioner då i ögat. Då blir det då det vänstra ögat som de fortfarande behandlar. Och det får jag då i olika veckor. Ja, 14 veckors marginaler ungefär.
Och du fick din diagnos så sent som 2019?
Ja, 2019 fick jag den. Fast den hade nog pågått ett tag. Man kompenserar ju med ett öga. Så antagligen, eftersom det högra ögat var slutbehandlat så var det troligtvis så att det hade pågått ett tag. Och jag är inte en sån där person som springer till optiker så ofta heller, tyvärr. Mm. Jag kunde ha kommit lite tidigare så hade det kanske inte varit så här som det är.
Hur kändes det då när du fick den här diagnosen?
Ja, det tar ju en stund innan man fattar vad det är för någonting. Men jag har inte som... Ja, det känns egentligen inte så farligt. För jag har ju väninnor som både har fått avlida och annat och har mycket, mycket värre. Jag har ju inte ont på något sätt. Så att det är okej. Okay. Kommer jag ha den här synen kvar då som är runt. Precis som jag nu har då på mitt högra öga. Där jag kan se alltså om jag lutar huvudet åt höger och vänster eller uppåt och neråt. Så kan jag se en marginal där uppe. Mm.
Mm. Vad använder du för hjälpmedel idag i vardagslivet?
Ja, jag har ju en vit käpp. Men den är ju väldigt besvärlig att ha nu på vintern så att... Och visserligen är det vintern nästan den bekymmersammaste för allting blir ju vitt. Så att jag har en väninna som jag går ut med och hon går före mig och så har jag hund som hjälper mig att hålla mig på rätt. Vad ska vi säga, så att jag inte går in i snödrivorna om jag säger så. Och sen har jag förstoringsglas naturligtvis. Och sen använder jag ju förstoring på datorn och sånt. Än så länge kan jag förstora och så har jag padda för att läsa e-tidning så att jag kan hålla mig ajour med vad som händer i alla fall.
Tar du del av Spotlight?
Nej, tyvärr. Jag är lat på sådana där. Och jag tänker jag ska göra det men det blir liksom inte riktigt av. Jag vet inte riktigt varför. Det är så mycket annat som kommer emellan.
Vad tror du skulle passa dig bäst? Är det liksom att läsa i en app eller via podcast på nätet eller CD?
Ja, det allra bästa det är ju att få in det på datorn. Det, utan tvekan, för den kan jag fortfarande hantera.
Men du har haft ett långt yrkesliv och du och din man har varit lärare bland annat i Bollstabruk på Ytterlännesskolan. Och sen blev det Fransénskolan i Härnösand.
Jajamän. Vi kom hit, nu ska vi se att jag inte säger fel, 76 kom vi hit. Då min äldsta flicka skulle börja på Brännaskolan, så då bröt vi och for hit. Och tog då över mina föräldrars hem. Så att vi bodde där i 44 år. Och sen då när jag fick där, så det gick ju inte att hantera trädgård. Och går inte att hålla efter och sådana saker. Så att då sålde vi och flyttade upp i en trea på kullen. Och här trivs vi jättebra. Mm. Vi bor nästan upp i skogen, så att det är ju så fint här.
Bra gångvägar.
Ja, mycket, mycket bra gångvägar och cykelvägar för de som kan också. Så att det är trevligt område.
Och ni har två barn. Och vilken typ av lärare var du under ditt yrkesliv?
Ja, jag är utbildad på biologi och matematik. Och sen har jag läst pedagogik och sen har jag också läst geografi. Men geografi ansågs ju inte passa till biologi och matematik. Det är inte naturvetenskap. Så att det var lite krångligt det där med lärarexamen. Så jag fick ju aldrig ta den. Utan det blev maken som fick ta den då. Och så jag fick hela tiden att gå på sån här springtjänst, kanske man ska säga. Mm. Men jag undervisade, i Ytterlännesskolan var det biologi och matematik som gällde. Och sen hade jag också lite specialundervisning. Och sen när vi kom till Fransén, då fick jag tyvärr ta förutom de matematiken som funkar bra, så fick jag tyvärr ta fysik. Och det var inte min stora. Men då har jag en make som har de ämnena, så att han fick ju ställa upp och hjälpa mig jättemycket på den tiden.
En riktig support.
Ja, en riktig support. Ja, vi tillbringade söndagarna på labbet. Och gjorde experiment för att jag skulle kunna göra grejer. Mm. Ja.
Har barnen också gått i era fotspår?
Nej, det har de inte gjort. Ingen av dem faktiskt. Eva, dottern, hon har ju haft den här Butik Unik. Så hon håller på med blommor. Och sonen, han finns i Sveg och håller på med data. Mm. Så han har kanske gått lite grann i våra fotspår.
Agnetas stora intressen genom åren har varit släktforskning och hundar. Och hon har också engagerat sig i styrelsearbetet i föreningarna. Berätta först om släktforskning.
Det var ju också lite så där lite udda, för att då hade jag fick ett barn på sladden, ett sladdbarn. Och då hade jag bestämt mig för att nu skulle jag vara hemma med det här barnet, för det hade jag inte varit med mitt första barn, utan hon hade fått vara på dagis. Och det tog ju inte så hemskt lång tid innan jag upptäckte att så här kan jag inte gå hemma och inte prata med någon. Det funkar liksom inte, man blir väldigt isolerad. Så då tänkte jag, nej, nu måste jag ta tag i någonting, och vad ska jag göra då? Jo, då såg jag att det fanns en annons om att det skulle börja en släktforskningskurs. Och då tänkte jag, då gör jag det, så kommer jag i alla fall ut på kvällstid visserligen, men ändå. När då landsarkivet sedan flyttade till Rosenbäcksallén, då stod jag där i receptionen en gång. Och då var det en dam som sa så här till personalen som satt där, att ja, jag klarar inte av att läsa det här. Gör inte ni något sånt här jobb, sa hon. Nej, vi gör inte såna här jobb, sa hon i personalen. Och då, men då sa jag, ja, men det kan ju jag göra. Och på den vägen blev det att jag startade en firma, en enskild firma. Och det gjorde jag då 1980. Och den la jag ner nu 2020. Så att den har varit med väldigt länge. Och jag fick ju då alla mina jobb fick jag ifrån landsarkivet. Så de fick alla brev som de fick, som de folk som ville då ha hjälp med olika grejer, även framtid och hitta nu levande släktingar. Och även sådana som ville veta bakåt, var de kom ifrån helt enkelt.
Men nu blir det ingen släktforskning?
Nu blir det ingen släktforskning, nej tyvärr. Men jag hann ju göra massor med familjeregister över olika församlingar. I Västerbotten täckte jag stora delar av. Så att jag har då församlingarna med alla byar och alla som har haft bondgårdar kan man väl säga. Och vilka som har bott på dem och var de har tagit vägen och var de kommer ifrån. Och det är register då från 1539 till 1800. 1800 har jag stannat vid därför att det blir så mycket folk så det blir så stort. Och sen har jag då läst domböcker så jag har gjort små korta utdrag om vad som har hänt. Om det finns någonting på familjerna. Och sen har jag då också gått igenom länsräkenskaperna för att se. Och de räcker ut i 1539. Så att det har blivit ganska omfattande församlingar. Och även i Ångermanland har jag tagit en del. Sollefteå, Häggdånger här ute och kom med.
Men din egen släkthistoria då?
Ja, den har vi också sysslat med naturligtvis. Och det har löpt ganska bra faktiskt. För jag är en fjärdedel skåning. Eller egentligen en åttondel värmlänning och en åttondel sörmlänning. Och sen en fjärdedel ångermanlänning och så en fjärdedel västerbottning. Västerbotten mycket därför det blev så mycket register på Västerbotten. För maken kommer också från Västerbotten och vi upptäckte ju att vi var ju naturligtvis släkt långt tillbaka. Så är det ju. Så att då tyckte jag att det var lika bra att jag gjorde de här sammanställningarna. För då hade man ju större möjligheter att hitta. Så jag har väl kommit, vad kan det vara? Någon är väl född på 1500, slutet på 1500-talet. Men de flesta är ju alltså född kanske mitten på 1600-talet eller början på 1600-talet.
Mm. Och så ditt stora intresse, hundar. Och vem kom inte och snusade på mig när jag kom in här?
Ja, det var Maja. Maja, 13, snart 14 år. Mm. I maj. Jag har aldrig haft en hund som har blivit så gammal. 12 och ett halvt har mina andra hundar blivit. Jag har haft många hundar genom åren. I föräldrahemmet så hade vi en. Då var det, den kom ifrån Kempes uppe i Övik. En fågelhund. En engelsk setter var det. Och sen har jag haft, som gift har jag ju då haft två stycken taxar, strävhåriga. Pyret och Pysen. Och Pysen han dog 1980 och då skaffade jag min första labrador. Och sen har jag bara haft labrador efter det. För den följer jag pladask för, den hundrasen. Och det är, Maja är då min femte labrador. Jag har haft två många gånger.
Och Maja är inte svart utan hon är gul.
Hon är gul, ja. Labradorn finns i tre färger. I brunt, i svart och i gult. Och sen kan den här gula, den kan vara lite mer åt vitt och den kan vara väldigt, också lite guldskimrande. Det kan vara lite olika.
Vad har hundarna i ditt liv gett för typ av krydda i tillvaron?
Ja, de första var väl mest för att dra barna i kärra, i skrinda och pulka på vintern. Men nummer tre och fyra, den ena var från stan här, Crescendos heter den. Kennel. Det är Marita Björling som hade den kennel, om det är någon som känner henne. Hon bodde på Petgatan och hon heter Oda Oknytt, Crescendos Oda Oknytt. Och kallas då för naturligtvis för Knyttan. Och min svärmor kunde aldrig lära sig det, hon sa alltid Knytet. Men hon blev tjänstehund. Så att vi jobbade väldigt mycket då med ett Sundsvallsgäng. Så då åkte vi ju bil och varje vecka var vi tvungna att träna. Och det är räddning som vi tränade då. 1999 då blev hon i Rosersberg tjänstehund. Och då, efter det var vi ju ute ett antal gånger då med polisen. För att folk hade gått vilse. Men vi hittade aldrig någon. Tyvärr gjorde vi inte det. Och sen när knytan började bli lite, hon var väl närmare 10 år, då var det ju dags, då hade vi ju slutat med det, då var hon ju för gammal att gå ut i skog och mark. Så att då skaffade jag en ny hund. Och då kom en göteborgsdam in, hon kallades för Ada, och hon var svart. Och hon blev då också, först hade jag inte tänkt att hon skulle vara en jaktlabbe, utan vi skulle hålla på jaktsidan hade jag tänkt. Men du vet ju hur det är när man åker med en hund. Man kan inte lämna en hund hemma. Utan hon fick alltid följa med när vi for och träna då, på räddningsköret. Och till slut så var det någon som sa, men kan hon får följa med och prova och se hur det går. Och hon skötte sig så bra så att vi fortsatte med på den bågen. Men vi gav ju inte upp jakten på henne. Jag ska berätta lite om det sen. Och hon blev då tjänstehund 2002. Och sen jobbade även hon också för polisen i Sundsvall. Så vi var ute ett antal gånger. Då var det en gång. Jag hade anmält då till ett jaktprov. Som det är något som vi har för att meritera våra hundar för att det ska bli champion. Och jag hade anmält henne till ett jaktbord i Österström. Bor dit på morgon. Väldigt tidigt på morgon, vid 5-6 snåret ringde det. Och då var det hon som höll i det här med räddningstjänsten. Och hon sa att då hade det gått vilse en äldre dement man i Lillhärdal. Och då så sa jag det, fasiken också, vi har ju bestämt att vi skulle vara på det här jaktprovet. Ja, men hon sa, går du på jaktprovet och så kommer du. För det är nästan på samma väg. Det är mer åt Jämtland, men inte långt ifrån varandra, Österström och Lillhärdal. Och då åkte vi iväg till Österström och jag pratade då med dem som höll i det här provet och sa, kan inte vi få gå som först så att vi får åka iväg, för vi skulle vara kallade att hjälpa till. Jo då, det var inga problem, alla ställde upp. Så då tog vi en etta i den lägsta klassen som kallas för nybörjarklass, tog vi ett första pris. Och man kan inte få bättre pris än en första pris. Och sen så gav vi oss iväg till Lillhärdal och så fick vi då, när vi kom fram fick vi då en tårtbit. Vi brukar få tårtbitar som man får söka av. Och tror du inte att vi hittar farbror? Så det var en sån här dag som man blev så glad. Mm. Och det kändes så himla roligt. Och all denna träning som vi la ner, som var varje vecka åka till Sundsvall året om. Och sen hade vi 2 stycken jättestora prov för polisen. Ett på våren och ett på hösten. Och sen hade vi ett för räddningstjänsten. Så det var enorm press på oss att vi skulle hålla oss ajour med allting. Och att vi skulle liksom inte glömma någonting. Då kändes det att det var så värt det jobb man har lagt ner.
Och det låter som att du har varit väldigt spänstig och aktiv under dina år.
Jo, det har varit mycket gå i skogen. Väldigt mycket gå i skogen. Och även då med Maja, då, hon är svensk jaktchampion. Så att henne har jag haft på jakt.
Är det det som är nyckeln till att du ser så betydligt yngre ut än vad du är?
Ja, det är säkert det. Det är säkert det. Och så att man liksom har, ett djur är ett djur och jag älskar mina djur och jag älskar även andras djur. Jag tycker att det är så fantastiskt, man får så mycket tillbaka.
En traditionell taltidningsfråga, det är ju, hur ser du ut? Skulle du kunna beskriva dig själv?
Nej, det skulle jag nog inte kunna. Jag är väldigt lik min mamma, kan jag väl säga, tycker jag att jag har blivit om jag ser i spegeln.
Och du är ju ungefär i min längd 1,60 ja, plus.
Jag har ju varit 1,60. Så jag tror nog att jag har minskat. Och så har jag ju naturligtvis gått upp i vikt.
Ögonfärg?
Den är blå.
Och i dagsläget har du långt hår?
Ja, fast det är tunt. Jag har fått min farmors hår, tyvärr.
Och du har örhängen i öronsnibbarna.
Ja, jag har små pärlor.
Och vad gillar du för klädstil?
Jag är ingen kjolmänniska, har aldrig varit. Utan det är byxor som gäller. Och som du ser nu så har jag bara såna här på mig. Leggings. Jag tycker man kan vara bekväm.
Om vi återgår till det här med ditt engagemang i SRF Härnösand. Vad är det för någonting som du brinner för i föreningen där?
Ja, det var en svår fråga. Att få ut budskapet om att, att vi finns. Jag har upplevt lite grann när jag har gått med min vita käpp på barmarkstid att barn och folk, de förstår inte vad det är. De tror att man går med någon spatserkäpp. Jag upplever det så. Men däremot bilisterna, de är, tycker jag är väldigt fantastiska. De stannar och det är ingen tvekan, långt ifrån dessutom. Att det inte ska liksom, jag inte ska känna mig pressad.
Känner du till synskadades livsvillkor och vad de strävar för i samhället innan du själv blev synskadad?
Nej, det gjorde jag nog inte.
Finns det någonting för er i SRF att jobba för här lokalt i Härnösand? Är det någonting som absolut inte fungerar?
Nej, det tycker jag väl inte. Att inte som, men sen vill man väl alltid bli mera medlemmar. Det vill man väl alltid. Och nu ska vi väl ha en kampanj just här uppe på kullen. Det är ju ganska många lägenheter här uppe. Det är ju 316 stycken som bor här faktiskt. Så vi ska dela ut ett papper och så sen ska vi göra en liten undersökning på se om det ger någon mera medlemstal. För det är mycket äldre som bor här.
Hur många medlemmar har ni idag?
Det är ju ett 70-tal i alla fall. Det är det. Så vi hoppas nu på att det ska bli lite till.
Och du nämnde då inledningsvis att du var en av dem som hängde med då på den här resan förra året till
Österåsen.
Och sen var vi på ett café också, ett 50-tals café i Viksjö.
Ja, det var vi också. Och det var ju också trevligt. Och nu har vi också en liten fundering på om vi ska åka upp en gång till. Och den här till sommaren, om vi nu får det som vi vill, det vet vi ju inte. Utan det är bara en fundering på, och vi jobbar på att hitta lösningar. För vi skulle då i så fall åka raggarbil upp. Öppen raggarbil upp. Mm. Och fika där uppe då, och ha trevligt. Och sen också även gå på Kalle Lundqvists museum och se på gamla bilar. Så det skulle vara något biltema.
Då vill taltidningen Spotlight vara med.
Ja, det förstår jag. Det får de säkert.
Nej, men nu får du bjuda på en kopp kaffe.
Ja, det ska jag göra. Verkligen.
Tack ska du ha.
Ja, varsågod. Det var så lite så.